Blog Talk Radio.
Hej hej och välkomna till Radio Mega Social. Det är Nina Jansdotter i studion och med mig har jag Niklas Kristoffer.
Min hej Nina.
Tokrolig, galna och inspirerande kollega. Välkommen Niklas Kristoffer.
Tack så hemskt mycket Nina. Det är alltid lika roligt när du ska intervjua mig. Jag ser fram emot de här intervjuerna något så otroligt mycket. Så tack så hemskt mycket.
Du har nu släppt din tredje bok. Och jag brukar sällan fråga hur det känns. Men nu gör jag det. Hur känns det?
Oh, vilken bra fråga. Det känns lite overkligt faktiskt. För jag trodde inte jag skulle, när jag gav ut den första boken så trodde jag inte jag skulle ge ut en andra bok. Och när jag gav ut den andra boken så trodde jag inte jag skulle ge ut en tredje bok. Men det känns bra och jag har fått rätt så bra respons och det har varit kul. Responsen för mig är väldigt viktig från ungdomar och sådär vad de tycker. Nu har inte den här tredje varit ute så länge, men det är kul på den responsen jag har fått hittills i alla fall.
Det är en väldigt snuskig titel, Är tajt. Och den handlar alltså om sexmissbruk. Den handlar om att bli uthängd på nätet. Och mobbing, ensamhet, jakten på bekräftelse. Massor med sådana teman som känns väldigt aktuella just nu. Hur fick du idén?
Vet du, saken är den att jag träffar ju så många ungdomar som när jag föreläser om de andra två böckerna och sådär. Och många av de här sakerna är ju väldigt stora problem idag. Man har problem med nätet, man har bekräftelsebehovet och sådär. Så det kom rätt så naturligt faktiskt, måste jag erkänna. Det kom naturligt. Sen som sagt så är jag väldigt, den här nyaste boken var väldigt kul att skriva för det är så många sidohistorier. Hennes bästa vän som då tar livet av sig redan i början av boken och hur hon, att det liksom pushar henne över gränsen. Och den här trasiga familjeförhållandena hemma med hennes mamma och pappa. Så det var en väldigt intressant bok. Men sen har jag ju det där drivet när jag skriver att jag vill gärna ha det väldigt lättsamt och lite lyckligare så att man hoppfullt. Och det tycker jag lyckas med i den här boken också.
Ja, det hade varit väldigt tråkigt om det slutat olyckligt eftersom att storyn bitvis är väldigt olycklig. Hur växer en sån här historia fram? Hur gör du din research?
Den här boken var lite annorlunda än de andra två. Den första boken som Zlatan fast bättre var ju på mina egna erfarenheter. Och den andra boken, Självskadebeteende, där intervjuar jag och sådär. Men då hade jag träffat på så många som hade självskadebeteendet i min egen behandling som då gick i behandling där. Men här fick jag faktiskt leta upp lite information och leta upp människor med de här problemen. Och det var väldigt intressanta historier jag fick höra och det var väldigt intressant. Jag tror att vi har en bra bit kvar när det gäller det här beteendet. Jag pratade med en tjej som hade självskadebeteende och gick och fick vård för det. Men när hennes sjukdom gick över i ett sexmissbruk så kunde inte riktigt vården handskas med det. De ville inte prata om det. De sa, nej, men det här ämnet är, alltså det här är ingen självskada. Självskada är när du skär dig. Sex kan inte vara en självskada, vi pratar inte om det. Och när det är så inom vården så är det väldigt, väldigt hemskt. Och sådana saker, när jag hör det triggar mig väldigt mycket till att skriva sådana här saker så jag får ut historierna.
Jag vet ju sedan tidigare intervjuer vi har gjort att du skriver extremt noggranna synopsis. Gjorde du det den här gången också och höll du till det eller levde den här tjejen sitt eget liv? För att jag tänker nästan att hon gjorde det. För att jag läste det lite mellan raderna att hon faktiskt, att du lärde känna henne bättre och bättre. Stämmer det?
Ja, jag lärde känna henne. Synopsiset är fortfarande halva boken för mig. Jag skriver ett synopsis. Detta synopsis blev på, jag tror 75 eller 80 sidor. Så sen är nästa steg väldigt, Ja, det är halva boken. Det är verkligen det. Och sen nästa steg när jag skriver det andra gången så blir det en väldigt bra första version. Där jag kan göra ändringarna och sådär. Så att, men hon levde redan i för... Och sen är det lite kul för att hon går ju på Bergaskolan i Eslöv. Och det är ju min gamla skola. Så att, och där hon bor, hon i Eslöv, det är ju där jag kommer ifrån. Så det var väldigt kul på det sättet. Och faktiskt. Men hon levde väldigt bra för mig. Jag trodde i min enfald, höll jag på att säga, att det skulle bli svårt att skriva om en ung tjej med de här problemen. Men för mig var det nästan lättare att skriva den här unga tjejen än vad de andra två grabbarna har varit. Det säger väl kanske rätt så mycket
om
mig.
Hur tror du att det blev så? Ja, men hur kommer det sig?
Jag vet inte. Jag tror, för det första så tror jag att jag har blivit bättre på att skriva. För det andra så tror jag att karaktären, hon var så väldigt, jag tyckte så väldigt mycket om henne, för att jag trodde, nej, helt ärligt, Simon i den första boken, han är som en liten bebis för mig, det måste jag erkänna, honom tänker på fortfarande och drömmer om och att det går bra för honom och sådär. Men just Emma, hon kom väldigt, väldigt nära. I andra boken så hade jag lite problem, för att första versionen gillade jag inte huvudrollskaraktären, och jag fick jobba väldigt mycket med att skriva om den så att han blev mer likeable för mig, för att annars ville jag inte läsa om honom. Men Emma gillade jag redan från början, för att hon är så oskyldig, fast hon är i en värld som inte är oskyldig. Jag ser henne, jag älskar henne verkligen faktiskt.
Hon har liksom härligt naiva drag. Ibland har man ju lust att liksom ruska om henne och liksom bara, hallå. Fick du också den känslan? Att du ville liksom verkligen ta hand om henne och så bara säga till henne, liksom nej.
Ja, den känslan hade jag väldigt många gånger. För att det som är så intressant för mig som skrev boken, så att säga, var att om man ser den Emman i början av boken, så hon utvecklas ju väldigt, väldigt snabbt i den här boken, och väldigt, väldigt negativt och väldigt destruktivt beteende. Och det var väldigt intressant att se att... jag älskade henne, men visst, man ville ju skaka tag om henne, men ingen visste ju det liksom. Och sen var hon väldigt utsatt i skolan också. Hon har verkligen ingen att anförtro sig åt i den här boken, och det för mig är en väldigt mardröm, tycker jag.
Hur vanligt tror du att det sker sådana här liknande historier? Alltså ganska välartade tjejer som liksom väljer, av olika anledningar väljer det här spåret.
Jag tror att när det gäller min bok så blir den ju väldigt extrem, eftersom hon går så långt och hon har sådana drömmar på slutet om en porrindustri och sådär liksom. Däremot att använda sex på ett skadligt sätt tror jag är rätt så vanligt idag. Jag märker det när jag pratar med ungdomar, och idag så har man så mycket, jag såg väldigt mycket dokumentärer och jag pratade med folk, idag har man så mycket på nätet att göra också, men något som jag verkligen ville berätta med den här boken, det är ju det här att om man delar någon gång på nätet så brukar det finnas kvar rätt så länge, att man ska vara lite försiktig med det. Och hon är ju verkligen den här unga lilla hästtjejen med sin bästa kompis och trasiga hemmafall. Nej, jag tror sex som destruktivt beteende är vanligare än vad vi tror. Däremot så tror jag att vi kommer att se en tydlig ökning på dem några år. Jag var och föreläste igår, och då pratade vi om alla mina tre böcker och sådär. Och ätstörningar har ju kommit rätt så långt idag när det gäller tjejer. Grabbar är ju lite längre bak, och det jobbar vi på. Men det har blivit mycket bättre. Sen om vi ser min andra bok som handskas med självskadebeteendet, det ligger rätt så långt bak fortfarande, man vill inte prata om det, och det är också oerhört vanligt. Men man har gjort, de säger att de har gjort efterforskningar och sådär, jag vet inte hur de kommer fram till de här, så här. Men att det ligger typ där ätstörningar låg i slutet av 90-talet i samhällets synsätt på det. Och om vi då tar nästa steg, sexmissbruk, så tror jag vi kommer att se om något år, när man pratar mer öppet om det, att det är vanligare än vad vi tror. Och där är ett problem, för vi måste kunna prata med våra ungdomar om det här beteendet. För att vi som är lite äldre har ju haft en annan, vi har ju inte tillgång till nätet som de har. Och det är ju det som är så intressant i boken, hur hon blir uthängd, hur hon kommer i kontakt med den här industrin via nätet.
Hur pratar man med ungdomar om sådana här svåra saker då, som både anorexi, självskadebeteende och sexmissbruk som en form av självskadebeteende?
Man skämtar med dem och man pratar allvar med dem. Man pratar med dem precis som man pratar med andra människor, vuxna människor. Och så får man, jag börjar vänja mig, men det som förvånade mig i början när min första bok kom, det var hur otroligt vuxna de här ungdomarna är på ett helt annat sätt än vad vi var i deras ålder. Men sen samtidigt så är de ju inte vuxna. Så de har verkligen andra förutsättningar än vad vi hade. Men att prata med dem öppet är aldrig fel faktiskt. Sen måste jag säga, när jag är ute på skolor så där, så ibland så har vi såna här smågrupper där vi diskuterar ämnena efter föreläsningen och sådär. Och det är underbart att se de här ungdomarna och hur starka de är. Och nej, men man måste säga nej. Och det var en tjej som, hon var så gullig. Hon var, du, sa hon, om du tillåter att de står på dig så kommer de stå på dig. Så då måste man knuffa bort dem. Och hon var så, och jag håller med henne. Men som jag sa till henne, vi har också en grupp av ungdomar och som jag var när jag var ung som behöver hjälp för att man inte är tillräckligt stark för att knuffa bort dem som står på en. Så jag tror vi ska börja inse att vi sitter i samma båt och hjälpa varandra mer än vad vi gör. Både vi vuxna och ungdomar och barn. Och där måste vi vuxna kanske gå i bräschen och visa vägen lite.
Hur tror du att det spelar in att du själv är öppet gay och kommunicerar om det på ett liksom sätt utan skam och på ett humoristiskt sätt, att du på så vis öppnar upp för att du på något vis går utanför normen och därför öppnar upp för en liksom en öppnare dialog?
Ja, bra fråga. Nu är det ju så här, utan att avslöja för mycket med min nya bok, att hennes bästa vän är ju homosexuell och tar livet av sig i början, och sen så får vi då se hur det utvecklas för henne och hans familj. Just den historien för mig var väldigt intressant, för att sådana historier finns det så otroligt många som jag har fått ta del av, och även från nej, men där folk verkligen har blivit utslängda från familjen, där frireligiösa normer har spelat in och sådär. Och sådana saker, utanförskap, är ju någonting som jag har väldigt lätt att känna igen mig, både som då homosexuell i många år och sen då med mina ätstörningar under många år. Och för min del var ju kanske ätstörningarna mer svåra att komma ut med än just homosexualiteten. Så när man väl har känt på ett utanförskap så har man lätt att känna igen sig i det, tror jag. Och det är nog därför jag har tendens till att skriva den här typen av litteratur, men faktiskt på ett lättsamt sätt. Jag vill hjälpa folk, även om det först och främst är underhållning.
Har du någon gång funderat på att skriva en mer regelrätt självhjälpsbok? För jag förstår att många läser detta som en slags självhjälp, men du förstår vad jag menar. Den typen av böcker som jag skriver. Så får du en högre självkänsla-bok.
Jag har funderat lite på det, men jag är ju väldigt bra på att lämna vidare till organisationer och föreningar och vart man ska vända sig i mina böcker, i texten, efterord och sådär. Så jag, men det kommer kanske, vem vet ni, när vi kanske skriver en tillsammans.
Vem vet? Man vet aldrig. Vad skriver du på nu då?
Nu skriver jag en helt ny...
Vad du skriver på nu?
Ja, jag skriver en helt ny bok och har kommit rätt så långt faktiskt. Det är också en ungdomsbok åt det här hållet. Men vi får se vad det blir av det. Om det blir, jag skriver varje dag och sen får man se om det blir klart, om man tycker det är så att jag vill ge ut det. Men just den här boken låter bra.
Tröttnar du inte på att skriva när du precis skrivit 3 böcker i ganska snabb?
Bra fråga. Nej, inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig. För den här tredje boken, jag skrev ju första boken 2012 kom den, och den andra boken kom 2013. Och sen nu den tredje boken kom förra veckan 2015. Och där är ju ett år emellan. Och jag ska vara helt ärlig, så var boken klar rätt så att den kunde ha kommit förra året. Men vi senarelade den rent så här PR-mässigt för att den skulle komma i en bra tid. Liksom. Så därför har jag haft det rätt så lugnt med skrivandet detta år. Jag har jobbat mycket med stand-upen och varit på turné och sånt där. Och jag har även gjort lite skådespelarjobb och sådär. Och då är det lättare sen att skriva, för att då har man inte skrivit på ett tag. Så just nu är jag väldigt förälskad i själva skrivandeformen.
Nu kommer ju den här formen då, skrivande på sociala medier och bemöta respons och sådant. Hur jobbar du då?
Ja, jag gör mitt bästa där. Jag är ju den här äldre generationen, så jag håller ju på att lära mig och jag är inte hela vägen fram och sådär. Däremot om man skriver till mig via mail eller om man skriver via Facebook, så svarar jag alltid ungdomarna. Det är det sätt, det lovar jag dem även när jag föreläser och sådär, och jag får väldigt mycket frågor där. Däremot just nu håller jag på att lära mig... Jag ska lära mig Instagram, för att ungdomarna är där mycket, säger de själva. Och sen så håller jag på att jobba med Twitter. Men jag tycker Twitter är lite svårt, att man ska liksom korta ner hela tiden.
Mm. Därför jag jobbar lite med det.
Jag vet.
Hur viktigt är det att man är där i de kanalerna, tror du?
Det tror jag. Om man skriver ungdomslitteratur som jag kan berätta, jag hade ju releasefesten nu i veckan, och det hade jag med en annan tjej som heter Emily Lox, som har skrivit en likartad bok på samma förlag, och den boken heter En dröm ifrån att dö, och hon tar också upp psykisk ohälsa. Men när man skriver, för vi pratade om det, när man skriver den typen av litteratur för ungdomar, så bör man nog finnas på de här forumen och vara tillgänglig, så att man kan ta diskussionen och sådär, och så att man når ut till ungdomar. Jag såg ju väldigt tydligt på min första bok att första året så var det bara vuxna människor nästan som hörde av sig till mig, och sen andra året så kom den ner till ungdomarna, för att då hade ryktet spridit sig och sådär. Och det som är lite kul tycker jag att se är ju att mina böcker fortfarande säljer rätt så bra. De tickar på hela tiden, och det är kul. Då känner jag att jag har skrivit rätt böcker, så att säga.
Kommer de komma i pocket?
Det är inte bestämt än. Jag har någon idé om något år att vi kanske ska släppa allihopa i en pocket, så att det blir lite billigare och mer tillgängligt till ungdomarna, alla tre på en gång, eftersom de hör ihop lite i själva ämnesvalen.
Och så är du väldigt mycket ute och står uppar och har dig på scen. Och hur tycker du att det går att kombinera den karriären med skrivandet?
Det är så kul, för jag fick exakt den frågan igår av en journalist. Så det är jättekul att du frågar. Så jag har ett bra svar på gång. Det går jättebra. För jag älskar att ha olika saker och sådär. Och jag tycker det går in i vartandra. Kanske min humor går mer in i mitt skrivande och mitt andra liv än tvärtom. Det är svårt att skämta om. Sådär. Men jag tycker att man ska kunna skämta om allvarliga saker, så att... För mig är det inte alls något negativt. Däremot så är jag väldigt noga med när jag föreläser och säger att mina böcker är inga skämtböcker. De är lättsamma och lätta att läsa. Men det är ingen humorbok. Det kanske kommer om några år istället då. Så jag gillar att ha olika saker att göra. Och jag gillar också det här med att en kväll få stå och skämta framför en stor publik, och sen nästa kväll få stå och prata om väldigt allvarliga ämnen och känna att jag verkligen når ut till folk och att de blir berörda och sådär. Och sen måste jag säga, jag vet inte om det... Jag är väldigt tacksam för folk som följer mig. Igår så fick jag en stickad dock till mig själv som hon hade suttit hemma och gjort. Det är en fantastisk present. Och det var en som hade ritat tavlor till mig, och de stannar kvar efter föreläsningarna, de hör av sig till. Jag älskar det, jag blir så glad, och det är därför jag gillar och älskar mitt jobb.
Ja, du har verkligen fans som avgudar dig. Det är så roligt att se när man tittar på Facebook och annat, eller när jag är upp nu att jag skulle intervjua dig, så att det är verkligen mycket kärlek och dyrkan.
Ja, jag blev själv väldigt chockad, Nina. Allvarligt talat, när min första bok hade kommit så började på bokmässan att det var en som reste 30 mil för att köpa min nya bok och få den signerad. Och jag tänkte bara, men 30 mil för mig, tänkte jag. Och blev väldigt, väldigt smickrad. Nej, jag vet inte, jag har folk som följer mig och håller kontakten och sådär. Och det är jättesmickrande. Jag blir jätteglad, verkligen. Jag älskar dem verkligen. Och många av dem delar också med sig av sina liv, så det blir lite ringar på vattnet, så att jag får fler idéer. Det är många som hör av sig och säger, detta har hänt mig, är det någonting du vill använda så får du gärna göra det och sådär. Så det är väldigt, det är ett ge och ta relation verkligen.
Och ditt varumärke innehåller ju mycket puss och kram och kärlek tillbaks. Och det är lite vilket ovanligt touch från en författare. Hur bara kom det till dig, eller har du haft det som strategi att nu ska jag faktiskt visa kärlek, eller bara kommer det helt av sig själv?
Du, jag är sån som person, måste jag erkänna. Jag kan berätta att när jag skrev det första kontraktet på min första bok, så första mailkonversationen med chefen på bokförlaget undertecknade jag med puss. Och så fort det hade gått iväg så tänkte jag, oj, det kanske, han känner mig inte eller sådär liksom. Och han svarade utan puss första med. Men nu idag så svarar han puss själv. Så att det går åt det hållet. Men jag är pussig och kramig av mig. Så jag är bara mig själv i det hänseendet faktiskt.
Och så har du också dina badankor. Hur kom du på den idén? För den har ju också blivit en del av ditt varumärke nu.
Ja, det är så kul. Jag måste berätta. Förra veckan så fick jag en badanka som en pannlampa. Jag har aldrig sett en sån. Den ligger här. Den är så fantastiskt underbar. Jag springer omkring i mörkret och leker. Sammen tror att jag är helt knäpp, men det visste han ju i sig. Men nej, det började med att jag fick en anka av en vän, en badanka. Och så tog jag en bild på den badankan och mig själv. Och la ut på Facebook, tror jag det var. Och helt plötsligt så börjar folk skicka badankar till mig. Och idag har jag så många badankar att jag inte kan ha fram med allihopa. Vissa i Skåne och vissa här. Och det har blivit en grej. Och jag tycker det är väldigt gulligt. På releasefesterna brukar de komma och ge mig badankar. De skickar hem badankar till mig och sådär. Och jag blir lika glad varje gång.
Det har verkligen blivit din grej.
Ja, och jag älskar bada och jag älskar, jag säger ofta till ungdomarna det här med att vara sig själv och sådär. Det jag tycker har blivit lättare med mitt liv, om det sen är för att jag har blivit äldre eller att jag har blivit frisk från mina matproblem och sådär. Men just det här att göra bort sig, det var väldigt jobbigt när jag var ung, men idag är jag inte alls rädd för att göra bort mig. Om det blir fel så blir det fel. Det är inte mycket värre än då. Så att lägga ut några fåniga bilder och sånt där tycker jag bara är kul. Och det bjuder jag gärna på. Och tydligen så är det folk som älskar det. Det var faktiskt, jag måste säga, det var en författare på förlaget som kom. Och hon sa, jag gör vad som helst för att boken ska sälja. Men jag gör inte vad Niklas Kristoffer gör, sa hon. Så det var en kompliment.
Okej. Om ni skulle försöka avsluta detta på ett sätt så att de som har lyssnat och själv har den här typen av problematik som böckerna handlar om, eller känner någon som har, och då pratar vi om anorexi eller allmänt må dåligt, självskadebeteende eller någon form av missbruk. Hur ska man hantera det? Var ska man vända sig om man är ung? Eller om man då känner någon som är ung, var går man?
Jag brukar säga så, är man en ungdom så kan man alltid vända sig till sin skolsyster eller skolkuratorn, för att de kan handskas med sådana här saker. Sen har vi vissa föreningar. Vi pratar rätt så mycket om de negativa sakerna med nätet, och det finns många negativa saker. Sen finns det också väldigt många fördelar. Man kan hitta hjälp på ett helt annat sätt. När jag var sjuk så fanns det inte, då kunde man inte skriva in bulimi, hjälp och sen få upp massor med träffar och sådär. Men om man har de här problemen så finns det föreningar, exempelvis Frisk och Fri som då jobbar mycket med ätstörningsproblematik. Sen har vi en fantastisk förening som jag är väldigt nära vän med grundarna och har varit med om väldigt mycket. Och jag verkligen, de heter Tilia och de hjälper ungdomar med psykiska problem. Det är två tjejer som står bakom, som de ställer upp de här volontärerna till och med julafton sitter de och svarar på frågor och sådär. Och någonting som är väldigt, väldigt bra är att man kan vara anonym där. Och jag säger till alla ungdomar som hör av sig till mig, om ni har en fundering, ni behöver inte må dåligt, har ni en fundering omkring det här ämnet, så fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. För kunskap är makt. Och med kunskap kommer man långt. Och är man orolig för en vän så går det jättebra att höra av sig till det här och fråga vad man ska göra helt enkelt.
Och ska man, vad ska man säga till vännen då om man vill supporta en vän? Förutom att man ska be om hjälp.
Man ska alltid vara ärlig tycker jag. Att ifrågasätta en vän är aldrig fel. Att säga att jag tycker du har gått ner i vikt eller du har gått upp i vikt och är orolig. Du har beter dig på ett sätt som jag inte känner igen. Jag är orolig. Jag har sett att någonting inte verkar rätt. Har jag rätt? Och så här. Att ifrågasätta saker till en nära vän är aldrig, aldrig fel. Sen så kan det vara så att den personen inte är redo att ta emot den här ifrågasättningen. Jag menar, när jag var sjuk och folk snackade med mig om ätstörningar så kunde jag inte riktigt ta åt mig det. Men sen å andra sidan, när jag väl sökte hjälp så var det det som bidrog till att jag gjorde det. Så att visa att du bryr dig är aldrig fel.
Är det bra att gå i terapi tycker du?
Jag tycker terapi är bra. För mig har det hjälpt mycket. Och jag tror att terapi är väldigt, väldigt viktigt. Och att det måste bli mer tillgängligt. Sen så ska man också vara så att det finns olika terapier. Så att om man hamnar med i en terapi som inte fungerar, så finns det andra sätt att gå till vidare. Så att säga. Men för mig har psykiatriken hjälpt mig otroligt mycket.
Bra, så att du kunde bli så... må så bra och så att du kunde skriva så bra böcker som hjälper, som uppenbarligen nu hjälper andra må bättre och kunna bli friska och förstå att de har problem och kanske förhoppningsvis be om hjälp. Det tycker jag är fantastiskt. Och med det så tackar vi Niklas Kristoffer för att du ville vara med.
Och, tack så hemskt mycket.
Det kommer bli fler program, räkna med det. Hej hej!